Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Välkommen till Radio Nolaskogs. Det är Sven Lindblom heter jag och jag är programvärd idag. Och idag ska vi prata om Peter Arteti och hans forskning om fiskar. Och han var ju botaniker också. Och gäster i studion det är Solveig Nordin Samaro som bor i Bredbyn. Och Mona-Lisa Mårtensson som har sin bor i Örnsköldsvik numera men sina rötter i Bredbyn. Och ni är båda väldigt intresserade av Peter Arteti och forskar om honom fortfarande. Hur började ditt intresse egentligen Solveig Nordin Samaro? Förlåt.
Ja, jo, det började med att jag upptäckte när jag höll på att forska om Linné, amatörforska om Linné, att han faktiskt kom ifrån samma socken som jag. Och att inte jag fick veta någonting när jag gick i skola i den socken om honom eftersom han är så stor.
Och hur kom du in, Mona-Lisa, på ämnet Peter Arteti?
Ja, det var ju egentligen tack vare Solveig. Eftersom hon då kom hit till Bredbyn och funderade väl på varför det inte är någon nästan här i Anundsjö som vet någonting om Peter Arteti när han trots allt är född här. Och jag tyckte ju att det här var väldigt intressant. Vart lite fundersam över att man själv inte hade hört någonting när man gick i skolan om det här. Så jag började ju på forska eftersom jag då är lite släktforskare och hembygdsforskare också. Tänkte här måste jag ju gå in i kyrkböckerna och börja läsa mer. Så det var lite grann på den vägen.
Och du är aktiv i hembygdsföreningen fortfarande? Eller?
Ja, det är jag. Både i hembygdsföreningen och släktforskningsföreningen.
Och du sa innan vi gick in i studion att om han har fått leva betydligt längre än han gjorde så han har blivit lika berömd som Linné. Vad kan du grunda du det på?
Ja, eftersom han på de få år som han levde, för han var ju bara 30 år gammal, Peter Arteti. Men på de åren så han åstadkommit så otroligt mycket inom forskningen. Främst när det gäller fiskar, men även grunderna inom botaniken och allting runt omkring det. Så hade han fått fortsätta att leva, då skulle han ha gått väldigt, väldigt långt. Och det ser man ju som det är idag. Han är ju väldigt välkänd utomlands. Däremot inte här hemma.
Ja, där har du berättat för mig, Solveig, att hans stora verk det är, finns ju på engelska i London. Och hur går det med översättning till svenska?
Ja, det är så här att det stora verket som Linné gav ut, det finns bara på latin. Men det är översatt till svenska och ligger i slutfasen och publiceras. Och det håller också på att översättas till engelska faktiskt. Och det publicerades alltså 1738 av Linné.
1738?
Ja, och det håller Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien på då med ett projekt att ge ut det här för att främja svenska fiskkunskaperna helt enkelt och främja fisket i Sverige.
Många av det lilla man kan om Arteti, och det gällde ju även jag. Jag trodde att det var att han var en lärjunge till Linné. Men nu har ni ju lärt mig att han Linné var född 1707 och Peter Arteti 1705. De var alltså precis jämnåriga och forskarkollegor kan man säga.
Ja, studiekamrater snarare. Arteti hade ju 5 år försprång i Uppsala när Linné kom dit. Och då hade Arteti redan en flora. Han hade sammanställt växter omkring prästgården i Nordmaling då. 1729 när de träffades då på våren.
Ja, han är ju född i en, var ju född i en prästfamilj och ni har lärt mig att han bodde i varje fall i Näs här i en del, som är en del av Bredbyns samhälle kan man säga. Det har du, Mårtensson, hittat.
Ja, därför att den muntliga traditionen, den säger ju att Peter Artedi föddes i byn Normösunda, som ju ligger på andra sidan av Nordsjösjön, kan vi säga, från Bredbyn räknat. Men när man tittar i, det finns ju inga husförhörslängder bevarade, men däremot så finns ju då födelseböckerna från den här tiden bevarade. Men där står tyvärr inte vilken by Peter Artedi föddes i, utan där framgår bara att han då var son till komministern Olaus Arctedius. Och då blir man ju som lite fundersam, ska det verkligen inte gå att hitta någonting någonstans där det framgår var de bodde? Så jag höll på att leta och gå igenom allt som man kunde hitta när det gällde gamla dokument. Och när jag då tittar på kommunionlängderna för Anundsjö, då går de så pass långt bakåt som 1708. Och se, där fanns kommunister herr Olof med hustru. Och där framgår det även vilken by. Och det var byn Näs. Så då vet vi alltså att 1708, då bodde i alla fall Peter Artedi i byn Näs. Troligtvis var det väl så att man bodde i Normösunda till att börja med. Men sen växte familjen och så var det ju ganska långt till kyrkan då ifrån Normösunda. Så troligtvis så hittar man ett större boende och närmare kyrkan i Näs.
Men vilket genombrott för en forskare att hitta hans namn där då. Det måste ju ha varit väldigt roligt att hitta.
Ja, det var fantastiskt roligt. Och vi har ju även kontrollerat det här då, eftersom jag är ju bara amatörforskare, men har även kontrollerat med ett flertal personer som då har forskat väldigt mycket i Anundsjö. Och de har tittat på det här, för det är ju inte lättlästa dokument direkt. Men de har tittat och de säger allihopa att det stämmer. Det är byn Näs och det är kommunisterfamiljen som finns skrivna där.
Och därför kommunisterfamiljen då flyttade så småningom till Nordmaling. Och det har du följt, Solveig?
Ja, de flyttade härifrån i någonstans jag sett oktober 1716. Så flyttade de till prästgården i Nordmaling. För se, då blev Peter Artedis far, då blev han kyrkoherde ifrån att ha varit kommunister. Efter sin egen far, som då var gammal och sjuklig. Så att pojken, han blev satt i skola i Härnösand och så var han hemma i Nordmaling på loven då, alla år fram tills han skulle studera i Uppsala då på 1724.
Och under de här sommarloven i Nordmaling så då fastställde han Nordmalings flora, visst var det så?
Ja, i alla fall är den daterad, hans födelsedag 1729. Och sen träffade han Linné då på vårvintern där mars-april 1729. Så att den hade han i handen alltså när han träffade Linné.
Nordmalings flora.
Men det är på det gamla sättet att gruppera växter, om jag säger så. Jag är ju inte botaniker så jag svänger mig inte med de orden.
Men han är ju känd framförallt som forskare kring att examinera av artbestämma fiskar.
Ja.
Visst är det så?
Ja, och där har vi ju ett dokument som är intressant. Och det är ett han tog med sig till London när han reste dit med hjälp av sina svågrars pengar för att studera många arter, djur och även växter. Men framförallt djur verkar det som, av hans anteckningar. Men det han lämnade efter sig där, det verkar vara då en sammanställning av svenska fiskar i sjöar och vattendrag och Östersjön, står det. I sanningens namn så är det ju fiskar då nära, ja, som vi känner igen härifrån Bredbyn, Anundsjösjön låg nära Näs, och ifrån Nordmalingkusten där och sedan nära Uppsala vid Mälaren då. Så pass var det.
Och då vet jag att eftersom vi nu kommer in på fisk och hans speciella forskningsämne, så då ska vi ta och spela Storfiskarvalsen av Tore Skogman för våra lyssnare. Mm.
fastnar så in i vassen och stryker som bara den. Han talar om sina fiskar, han glömmer så lätt de små, men berättar blott om de stora som han aldrig har lyckats få. För när en stor fisk han talar om hur stora fiskar han får, ja då så skarvar han som han vill, då räcker armarna inte till. Och när en stor fisk han talar om hur stora fiskar han ser, då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer. När fiskaren ska berätta blir mörkpinnen lätt en brax, en abborre blir en gädda, en gös gör han till en lax. En två kilos väger fyra, en halv kilos väger tre, sin tunga kan fiskan styra och fisken blir stor av det. För när en stor fiskan talar om hur stora fiskar han får, ja då så skarvar han som han vill, då räcker armarna inte till. Och när en stor fiskan talar om hur stora fiskar han ser, då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer. Så kan det hända att fiskan blir utan fisk, för då går han till fiskaffären och köper den över disk. Men sen när han börjar skryta, då låter det ju som så, ni skulle ha varit med när jag fick en på 5 och 2. För när en stor fisk han talar om hur stora fiskar han nu får, ja då så skarvar han som han vill, då räcker armarna inte till. Och när en stor fisk han talar om hur stora fiskar han ser, då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer.
Men sen sökte han sig ut i världen. Han var ju då, hamnade ju i Uppsala.
Ja, ifrån Nordmaling och Härnösand så blev det Uppsala 1724. Och sen där var han ju då till 1734. Med vissa avbrott då. Det var ett längre avbrott där fadern dog 1728. Och så kom han ju tillbaka 1729. Men så kom han inte så mycket längre än till London 1734. Han kom dit i september och lämnade vid midsommar 1735. Så det är ju bara några månader. Och sedan så tog han sig till Holland, eller Nederländerna som vi säger. Och där skulle han, hade han ju planer på att ge ut sin avhandling för att kunna, ja, för att bli då godkänd för att bli doktor så att säga. Doktorsavhandling. Men han väntade pengar från Sverige och fick ta ett jobb under tiden istället. Annars skulle han ju ha gett ut själv sina manuskript.
Så att, och du har berättat för mig att han omkom ju i Holland också.
Ja, jag brukar säga att han dog där. Det finns många varianter på hur han kan ha dött. Han kan ha blivit mördad, han kan ha halkat, han kan ha drängt sig. Det brukar inte jag lägga så mycket tid på, men det är ju spännande att inte veta.
Men det mest kända är väl att han drunknade i en av kanalerna i Amsterdam.
Det som är känt är att han hittades i en kanal. Och där har han skvalpat runt lite i tidvattnet. Det var som är känt. Och så att det var han och att han är begravd i Amsterdam. Det så långt vet vi. Och vi vet också vad han hade på sitt rum. Det finns en, naturligtvis då, en bouppteckning. Men det lustiga är att de sakerna som fanns i bouppteckningen, vi frågar oss än idag var det finns många av de sakerna. Hans anteckningar, hans dagbok, alltså hans kalender. Ingen som känner till var det finns idag. Det kanske finns insorterat bland Renés papper i London kanske. Men det är ingen som har forskat på det än i alla fall.
Oj då, så det finns mycket mer att forska på.
Ja, alla intresserade är välkomna. Det här är ingen klubb för inbördesbeundran.
Men du skulle gå och bosätta dig i London och forska på British Museum några veckor, förstår jag.
Nej, jag överlåter gärna åt någon annan. Men jag skulle med glädje ta emot och läsa det som hittas.
Är det samma med dig, Mona Lisa? Brinner du av lust att åka till London och, eller överlåter du till någon annan?
Jag överlåter nog gärna det till någon annan. För att få ett bra resultat så behöver det ju vara någon som är van att gå igenom sådana gamla papper och sådana arkiv. Men jag hoppas verkligen, för jag tror helt säkert att det finns fortfarande dolda uppgifter. Går man in i arkiven och letar, till slut så kommer det att dyka upp någonting där vi får veta mer. Det är jag helt övertygad om.
Men att han var så känd, och ni påstår att han är mer känd i vetenskapliga kretsar i London fortfarande än i Sverige, då är det väl sannolikt att hans kvarlåtenskap hamnade någonstans i varje fall anteckningar och teckningar eventuellt. Att det hamnade någonstans i vetenskapligt förvar.
Jo, det borde ju vara så. Nu vet man ju inte riktigt hur det gick till det här. Därför att Linné, som då tog hand om hans avhandling, hans manuskript, han hade ju problem med att komma över den. Därför att Peter Artedis hyresvärd ansåg sig ju inte ha fått betalt för hyran. Så han var ju inne på, om jag har tolkat det rätt, han var ju inne på att han skulle då sälja ut Peter Artedis kvarlåtenskap, det lilla som fanns, på auktion för att få in pengar till hyran.
Som fanns i London alltså?
Nej, som fanns i Amsterdam.
Som fanns i Amsterdam. Ja. Fanns det någonting i London också som han innan han flyttade?
Nej, det är det här manuskriptet som heter Katalogus då. Katalog över våra fiskar, svenska fiskar i flera vattendrag. Det är vad som finns i ett arkiv, som är uppfört i ett arkiv.
Fanns det i London? Lämnade han kvar det i London?
Han lämnade själv kvar det i London när han träffade Hans Sloane, som var då en jätterik köpman där och som hade jättestora samlingar som idag då är Naturhistoriska riksmuseet i London.
Och där finns alltså lite arkivier.
Och där finns just det här originalet, och då har vi faktiskt köpt in kopia på, så att det kommer vi att visa delar av här i Hemviksgården och även i Naturum Höga Kusten nere vid Skuleberget, där en utställning om Artede kommer att finnas under hela sommaren 2015. Vi firar ju 310 år i år. Artede för 310 år sedan han föddes här i Anersö.
Och den här utställningen kommer alltså innehålla då Peter Artedis handskrivna manus på latin då?
Ja.
Och det översätts nu då både till engelska och svenska?
Nej, det här som vi har, det är den här lilla katalogen, litet PM, ett häfte kan man säga, som han lämnade kvar till den här köpmannen i London.
Det är det som översätts?
Nej, det som översätts, det är de här många manuskripten som Linné gav ut 1738, läst till svenska.
Som Linné tog hand om efter
att Artede var död, ja.
Var död.
Men Linné tog hand om lite mer också, för att i uppräkningen här av hans kända verk, det är ju inte många, så finns det ju faktiskt en däggdjursbok också, där han har noterat olika djur. Men många av dem såg han uppenbarligen i London. Så det här är troligen anteckningar han hade med sig där till Amsterdam, och sen tog Linné hand om det i Amsterdam, verkar ju som. Därför att en av Linnés lärjungar, Per Lövling, han renskrev det här 1746, 11 år efter Artedis död. Och då fanns de i Uppsala. Och han skriver själv när han kopierade att det är av Artedis hand och att han gör det i Uppsala i november 1746.
Skrev ni ner det då?
Nej, Per Lövling som kopierade. Och då bor Lövling hemma hos Carl von Linné. Mm. Som inte heter Carl von än, men han heter Carl Linnaeus.
Mona Lisa, du berättade också att Linné och Artede var i London ungefär samtidigt.
Nej.
Var det i Holland de var samtidiga?
Ja, precis. När då Peter Artede var i Amsterdam så ska ju även Linné ha funnits där ungefärligen samtidigt. Han kom ju dit efter att Peter Artede hade omkommit. Då kom Linné dit. Men han ska ju även ha funnits där samtidigt. Jag är inte riktigt säker på exakta datum och sånt här. Jag undrar om du, Solveig, kanske vet lite mer.
Snurrar ju huvudet på en alltså, men när Linné kom ju till Holland senare än Artedi. Men de var där samtidigt en tid då, fram tills Artedi dog. Och sen stannade ju Linné kvar lite längre, för han hade ett jobb själv utanför Amsterdam, mellan Amsterdam och kusten på ett ställe, där han kartlade en massa växter i en stor trädgård. Så att de överlappade varandra lite granna.
Vet ni säkert att de träffades i Holland?
Enligt Linnés anteckningar så träffades de i Leiden, även tillsammans med en annan svensk faktiskt som var nere, Tersmeden. Och Solberg, Claes Solberg, som var den som, vars pappa hjälpte Linné att komma till Holland. För han var ju fattig, Linné, så att han behövde pengar. Så att det var en bergmästare i Falun som hjälpte honom, hjälpte Linné med det. Så de träffade Artedi i Leiden i början på juli. Finns det anteckningar i Linnés anteckningsböcker.
Och Artedi, han var ju inte bara då fiskarnas upphovsman när det gäller att kategorisera fiskar. Han var ju intresserad av växter och djur också.
Ja, han var ju tydligen det, om man baserar det på den här floran han redan hade börjat teckna ner då. Och då var det ju enligt ett gammalt, eller det tidigare klassificeringssystemet så att säga. Men han hade ju gjort en flora på 170 växter omkring prästgården i Nordmaling, och det var ju allt ifrån tall och gran till små blommor och växter och ris och allt möjligt som växte runt omkring där.
170 arter.
Ja, och den är ju ändå inte fullständig av alla som finns, utan det var så långt han hade kommit helt enkelt.
Gav han dem latinska namn också?
Jo, det har jag för mig att han gjorde, ja. Men att som man ser det där är ju som ett första samling kanske. Det kanske fanns fler manuskript, det vet vi ju inte. Men han var ju definitivt att han ville gruppera dem på ett annat sätt än vad som var gjort innan. Så att de var ju på gång.
Och han var så mångsidig så att han, eftersom han var så, både växter och djur, så då ska vi ta och spela Ekorn satte granen.
Ja.
För våra lyssnare.
Ekorn satt i granen, skulle skala kottar. Fick han höra barnen, då fick han så bråttom. Hoppa han på tallegrin, stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen. Svansen.
Solveig Nordin Samano och Mona Lisa Mårtensson är gäster i studion idag, och jag som är programledare heter Sven Lindblom. Hur ska ni nu manifestera att det är 310 år sedan Artedi föddes här i Bredbyn?
Ja, vi gör det inte så stora mått som de gjorde när det var 300 års jubileum. Men vi ska i alla fall inbjuda allmänheten och alla som vill att komma till Bredbyns gästgiveri och äta Artedi-tårta. Och titta på lite bilder av vad vi har sysslat med tema Artedi under det här sista året. Vi har ju arbetat fram ett skolmaterial. Vi har varit ute och informerat om Artedi på många ställen. Kulturnatten i Uppsala. Håller föredrag här och där, var med på Naturens dag vid Höglandssjön i Örnsköldsvik. Och vi har gjort en utställning om Peter Artedi och lite av hans vetenskapliga arbete. Så att det är en hel del som vi har gjort, som man kan säga att nu kan vi presentera att nu är det här gjort. Då till kan man säga det här 310 års.
Och så planerar du en utställning också vid det Naturrum i Skule, eller hur?
Ja, det är kopior kan man säga av den utställning vi redan har gjort, och plus kanske lite kompletteringar. Men sen för 10 år sedan, då firades ju Artedi väldigt stort, både här i Bredbyn, i Nordmaling och i Örnsköldsvik. Det var ju fantastiska arrangemang man gjorde med konserter och föredrag och lite teaterstycken och musik, och det hade jag gärna ville vara med då. Mm. Och det föregicks ju då många års av studiecirklar som de här gruppen av personer gjorde, och det var ju folk härifrån trakten. Och en som verkligen drev det här var ju Edith Bedell Östman, som då var lärare på Nolaskolan i Örnsköldsvik. Och det är ju många än idag som pratar om det här, och några från den gruppen är faktiskt med också nu i vårt fortsatta arbete. För vi har ju också efterfrågat att Storfiskarna, det vill säga Sportfiskeklubben Storfiskarna i Örnsköldsvik, ska fortsätta med att genomföra Artedinappet varje år. Och det har de hörsammat, så att det har gjorts nu i, det gjordes då 300-årsjubileet 2005. Det har också gjorts nu i 2 år i sträck, och det kommer nog att bli ett tredje år i år. Och där försöker vi då att komma med från hembygdsföreningen och ha lite kringaktiviteter också. Och förhoppningsvis att det ska bli ett ungdomens också Artedinapp, så att vi liksom lockar ungdomar dit.
Jag har förstått att du är välkommen i skolan här i Bredbyn också för att föra Artedi-verk vidare och intressera ungdomar, för barn och ungdomar för forskning.
Ja, de får lida för allt det som jag och Mona-Lisa inte fick lära oss i skolan. Faktiskt, är det lite så. Men inte att vi ska döda intresset för dem, utan ge dem en liten del av hembygdskunskap, vetenskapshistoria, men på ett lättsamt sätt. Att de känner att, ja men i den byn bor ju jag också. Jaha, har det bott någon sån här? Och lite, att få lite upplevelser och få dem lite nyfikna av att studera natur. Och gärna naturen omkring sig. Det var troligen så det gick till för Artedi. För alla fiskar han skriver i katalogen han lämnar i London, det var ju, det är alla våra fiskar vi har i Moälven, helt enkelt. Mm. Och särskilt fisken Stäm då, som inte var känd för andra tidigare. Den finns inte i hela Sverige dessutom.
Hur många arter finns det i Anundsjösjön då?
Ja, fiskexperterna har väl kommit fram till att vi ska stanna vid 18. Men jag, på fiskbranschen som vi har gjort, har vi 19 fiskar på. För det är 18 arter. Därför havsöring och bäcköring ser ju så väldigt olika ut, fast det är samma art.
Men de har olika färgteckning och ser olika ut för en vanlig jakttagare.
Ja, det är ju det. De ser ju väldigt olika ut. I och med att den ena bor i havet och den andra bor i en bäck då, så behöver de ha lite olika färg.
Nu har ni föreslagit innan vi gick in i studien att vi ska spela Öppna landskap med Ulf Lundell.
Nära havet vill jag bo några månader om året, så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap där vindarna där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart. Där bränner jag mitt brännvin själv och kryddar med johannesört och dricker det med välbehag till sill och hembakvört. Ingen kommer i min närhet
när dagen bräcker, när fälten fylls av ljus, när toppar gal på avstånd, när det är långt till närmsta hus, men ändå så pass nära att den tyst och stilla natt, när man sitter under stjärnorna, kan höra festens skratt. Jag trivs bäst i fred och frihet för både kropp och själ. Jag trivs bäst när havet svallar och måsarna ger skrik, när stranden fylls av snäckskal med havsmusik uti, när det klara och det enkla får råda som det vill, när jag är jag och nej är nej och tvivlet tiger still, då binder jag en krans av löv och lägger den vid närmsta sten, där runor ristas för vår skull någon gång för länge sedan. Jag trivs bäst när havet svallar och måsarna ger skri. Jag trivs bäst i öppna landskap där jag har ett vill bo.
Ja, det var ju öppna landskap där med Ulf Lundell. Kvarteret jag bodde i Näs, då var det stort öppet. Vi har varit där och tittat innan vi gick in i studion. Då, att det var ett stort öppet landskap mellan Näs och Bredvin. Han såg kyrkan ifrån sin bostad där uppe och gick upp till Näs.
Ja, det bör han ju definitivt ha gjort, för även idag när det är ljust, när man är uppe i backen i Näs, så kan man ju se en skymt utav taket på kyrkan, trots att det då är väl ungefär 2 kilometer emellan. Men tittar man på gamla kartor, då ser man ju hur det verkligen var öppna landskap här. Därför att då fanns det ingen skog överhuvudtaget. Och sen var det ju väldigt få hus. Idag då har ju Näsfors och Bredbyn vuxit ihop. Så det är ju ett enda samhälle alltihopa. Plus att det finns då väldigt mycket träd runt omkring. Så nu är det inte riktigt öppna landskap. Står man upp i backen och står på tå så ser man en del. Men på Peter Artedis tid, när han var liten pojke och sprang omkring, då hade han verkligen öppna landskap runt om Näs, och han såg bort i kyrkan där hans pappa jobbade.
Spännande.
Mm.
Och ni har tittat på fastighetskartor och lite av varje från den här tiden.
Ja, precis. Vi har ju försökt att hitta allt som går. Det finns ju en del material i Näs byakista. Det finns ju här i Ånörsjö, så finns det ju byakister ifrån stort sett alla byar. Och där finns ju gammalt material, men inte riktigt så här gammalt. Så frågan är ju, det borde finnas tidigare kartor. Det borde finnas tidigare dokumentation som finns kvar någonstans här på orten. Så det vore väldigt, väldigt intressant om alla bybor eller de som har bott i Näs och som då har flyttat iväg någonstans och tagit med sig gamla fastighetspapper, om de kunde titta igenom, om de kunde vara snälla och höra ut av sig. För vi är väldigt, väldigt intresserade av att få hitta mer material. Därför att vi vet ju inte idag exakt var i Näs gården låg där familjen Arctedius bodde. Och det är vi väldigt, väldigt, väldigt intresserade av att få veta. Det skulle vara suveränt roligt. Så det kan vi få skicka en liten efterlysning. Alla som möjligtvis kan veta någonting. Vet ni om att det finns någon låda eller kista eller någonting undanskuffad uppe på vind eller ute på lagårsvind kanske? Så snälla, hör ut av er. Även om det kanske är gamla papper som ni själv inte tycker att det går att läsa eller någonting. Men snälla, finns det någonting, låt oss få komma och titta på det.
Det låter som ni har hittat väldigt, väldigt mycket. Men ni är nyfikna på ännu mer om Peter Arctedius. Är det så, Solveig?
Ja, det är ju så härligt retfullt att det fanns ju bara en 5-6 gårdar där på 1700-1701. Den tiden alltså som faderns familj kom hit. Och det var väl 17 om man inte med en handfull gårdar så kunde få reda på vilken de bodde på. Men hittills har de som har forskat på det här inte kunnat komma fram till någonting. Men vi ger oss inte.
Ja, ni verkar ju väldigt envisa.
Ja.
Absolut.
Jag har förstått att du, Solveig Nordin Samano, en av anledningarna att du flyttar tillbaka till Bredmen är just Arctedius-forskningen, är det inte så?
Jo, faktiskt är det så att det är lättare att vara på plats och säga vi istället för att ni ska. Så då tänkte jag, då flyttar jag hit. Och det här är ju också min hembygd, inte just Bredmen, för jag bodde ju på skogen vid Hermansjön. 4 mil härifrån, bort på Skogfjället som de säger här. Men det är ju min hemsocken också. Och mina hemtrakter och 3/4 av dem jag träffar på byn här är ju släkt med på något vis. Och jag bor, det är ju gamla grannar från Grundkärn och sådär som bor här. Så att jag känner mig väldigt hemma här i Bredbyn också faktiskt.
Fast du har varit ganska mycket ute i, inte bara Sverige, ute i världen också.
Ja, men jag har alltid sagt att jag är ungermanlänning och att det har aldrig gått ur, det vet inte det.
Du har bott utomlands,
va? Ja, tidvis bara, men det... Det är bara för att vara där ett tag och ja, kunna just säga vidare.
Ja, jag tror vi tar och tackar för er. Vi ska ta och spela Den blomstertid nu kommer. Ja, men det passar väl väldigt bra på Peter Arctedius.
Ja, med tanke på alla växterna omkring prästgården.
Ja, ni lyssnar nu till Radio Nolaskogs och programvärd idag är Sven Lindblom. Och nu tackar vi Solveig Nordin Samano och Mona Lisa Mårtensson, båda med stark anknytning till Anundsjö.
Och den förkovran vi har fått om Peter Arthede, det har varit mycket intressant att lyssna på er, och vi är fulla beundran för er forskning. Och vi vet också att ni fortsätter och gärna ta in tips, och tror fortfarande att det finns saker och ting i bredden som kan fördjupa kunskapen om denna märkliga man, som av er berättelse att döma torde ha blivit lika stor som självaste Linné om han fått leva ett normalt långt liv. Ja, det vi nu hörde, det var Vasaloppets välkända signatur som togs fram till 75-årsjubileet 1999 när jag åkte mitt andra lopp. Nu tänker jag de närmaste 20 minuterna berätta glimtar från mina mellan 100 och 150 långlopp på skidor, det vill säga tävlingar som är 42 kilometer och längre. Jag började i Piteå redan i slutet av 60-talet och hela 70-talet med att åka Andörjan från Vidsel till Älvsbyn. Andörjan är helt enkelt det dialektala ordet för skidspår. Jag åkte detta lopp 17 gånger i sträck. Det var en trevlig tävling på den tiden som ledde fram till min första start i Vasaloppet 1973. Och då var det 50-årsjubileum för detta klassiska lopp. Men då tog det roliga slut. Vasaloppet var en förfärligt hemsk upplevelse det året. Och varje ständig människa med sunt förnuft borde naturligtvis aldrig åka till något lopp efter den persen. Det var nollgradet, det var lite snö och det var svårvallat. Det var ett väder och före som innebär att även landslagsåkarna har svårt. Och de vallar bort fortfarande när det är den typen av fören. Det här var dessutom på träskidornas tid. Jag har ett mycket bestämt minne från det loppet. När jag åkte så långt så att jag trodde att jag nästan skulle vara framme i Mora, då kom det fram en skylt 3 kilometer till Edvardsberg, var glad. Och jag fortsatte att åka och kämpa och åkte så långt så att jag trodde att jag hade åkt förbi Edvardsberg. Och då kom det en ny skylt där det stod 2 kilometer till Edvardsberg, var glad. Då förstår var och en att då var man ganska trött. Att jag kom i mål det året, det var mycket märkligt. Det var naturligtvis mörkt som natten, sista biten, och inga marschaller eller pannlampor fanns. Jag var djupt besviken över att det var mörkt när jag äntligen nådde klockstapeln och det hägrande målet i Mora. Men alla som går i mål är vinnare, och därför vill jag bjuda lyssnarna på just den låten, We Are All The Winner.
We are all the winners. We are all the best. I beat for bought this amount. Never deal the mess.
Ja, som jag nämnde så var det nermärkt i Mora vid målgången när jag gjorde mitt första Vasalopp, Vasaloppets 50-årsjubileum. Och det var en stor besvikelse. Det här det gnagde i mitt inre. Jag ville göra minst ett försök till för att nå klockstapeln i dagsljus. Men det kom att dröja hela 25 år ända till Vasaloppets 75-årsjubileum 1999 innan jag gjorde mitt andra start i detta lopp som inte lämnade mig någon ro. Och då kom jag i mål innan det var mörkt och mitt mål var uppnått. Jag åkte då tillsammans med ett mycket trevligt gäng från Husum och att jag fortsatte var egentligen av ren slöhet. När vi skingrades vid minibussen på måndag i Örnsköldsvik och efter att ha kommit väl helskinnade hem, då meddelade Carl Gunnar Häggqvist i Husum att han skulle anmäla samtliga även till nästa års Vasalopp. Jag blev överraskad över detta och kom inte för att protestera. Därför blev jag fast för att fortsätta att åka ytterligare några år. Ett av de 16 lopp som jag fullföljt var ett av de kallaste i loppets historia. Jag har glömt vilket år, men då var det stor efterfrågan på rånarluvor i Mora och varning för att det skulle vara 22-23 grader vid starten. Det lät hemskt. Dessbättre var det endast minus 17 när starten gick och jag kom fram till Mora innan det blev mörkt. Riktigt mörkt hann det däremot bli när jag i år åkte mitt senaste och dessutom mitt sista Vasalopp. Ja, jag lovar, det var mitt sista. Tulla Maja och Erik Nyberg noterade dagen efter att jag blev sist bland västerlånlänningarna, men jag tyckte att det gjorde inte så mycket. Huvudsaken var att jag kom i mål. Och årets lopp, det var ju då dessutom då ett av de varmaste i Vasaloppets historia med plus 7 grader vid målet och mycket vatten i spåret. På minst ett par ställen var det så mycket vatten att det sköljde över skidpjäxorna. Och om det gått en dag senare hade det blivit inställt, så nära var det. Men hur det går det att fortsätta när iskallt vatten rinner in i skorna, frågade min son. Svaret är, tänk på den varma duschen i Mora om 5 timmar och kämpa. Jag frös inte om fötterna trots att det sipprade vatten mellan tårna när jag diagonalade. Tvärtom var det ännu sämre förhållanden i fjol enligt min bedömning. I år hade vi fina spår på alla 9 milen. I fjol fanns det nästan inga spår och därför kom jag inte heller längre än till Leversberg. År 2005 åkte jag Svalbard Ski Marathon. Det var det året när jag gick i pension från ÖA. Och det var en dröm att få komma till Spetsbergen sedan jag läst Albert Wikstens berättelser om fångstmän och pälsjägare vid Norra Ishavet i min ungdom. När vi kom fram så mötte vi då Mikael Lagerborg från Örnsköldsvik. Han var då bibliotekarie i Långerbyen. Han berättade omedelbart att Albert Wiksten aldrig varit på Svalbard. Men det var i alla fall ett trevligt skidlopp på drygt 4,2 mil, det vill säga ett maraton. Med vakter utposterade på skotrar med älgstudsare beredda om isbjörnarna skulle dyka upp. Resan till Svalbard var dessutom en av de allra trevligaste semesterresor som jag och min hustru Gunilla genomfört. Lobbert gick på Valborgsmässoafton 2005 med samkväm i sporthallen i Långerbyen på kvällen. Det norska landslaget i långloppscirkusen berättade om träningsmetoder och visade bilder. Dessutom var det mat, musik och dans. Och när vi gick hem till boendet vid midnatt stod midnattssolen högt på himlen. Det var en stor upplevelse och det här var alltså Valborgsmässoafton 2005. Det allra trevligaste skidloppet, alla kategorier, det gjorde jag så sent som den 25 januari i år. Det var tack vare Kurt Persson som i december i fjol sa att han tyckte att jag sett fäbodarna och myrarna mellan Sälen och Mora tillräckligt många gånger. Han föreslog att jag skulle åka Marcialonga i de italienska Alperna. När dessutom svärsonen Erik Ling i Uppsala hade samma intresse kom vi iväg. Och det var en oförglömlig resa med flyg till München och bil till Val di Fiemme, där Johan Olsson tog sitt berömda guld på 5 milen för 2 år sedan. Loppet var i år kortat till 57 kilometer istället för 70 på grund av snöbrist och väldigt lätt och trivsamt. Det var rena söndagsutflykten genom byar och samhällen med hängivna supportrar mest hela vägen. Vädret var toppen med minus 7 vid starten och cirka minus 4 vid målgång. Och dessutom var det väldigt fasta och fina spår. Men varför alla dessa långlopp finns det en annan anledning att fråga. Långlopp som inkluderar Örnloppet, ett flertal, Fabrikslopp, Bäverloppet, Engelbrektsloppet i Nora, Järnforan, Medelpark Classic Skiing med flera, ofta flera stycken varje vinter. Svaret är att det har känts bra att ha vissa mål för träningen för att hålla sig i form, i någorlunda form i varje fall. Dessutom har det varit bra för min dåliga rygg. Jag har aldrig varit någon duktig skidåkare men kämpat ändå eftersom jag tycker att jag mått bra av det. Nu tänker jag bjuda er kära lyssnare på vintern rasat ut, för så känns det verkligen efter denna milda vinter och med två oförglömliga långlopp på skidor med mera. Och nu är det alltså studentsångarna i Lund som sjunger.
Vintern
Jag som har varit programvärd idag heter Sven Lindblom och jag ska spela ytterligare en låt som handlar om konditionsidrott och det handlar om Stockholm Marathon med Ronny Eriksson och Eske Furat. Och därefter kommer då evenemangstips med Erik Bergström och som avslutning på den här förmiddagen i Radio Nola Skogs så kommer Görel Brattström att läsa novellen Till sjöss.
För när i varönger var i spe och ton, men sedan har i stoppen med sig inne mon. För hon som vart min livskamrat, hon var bra på att göra mat. I 25 års tid så har jag plägga med, och så i fjolom bord och i skuvägga med. Då var det knappt att det såg han bort, men då fick jag fick det var nog. Men första gången vore det mer än utav bron. Och där satt i den lavatt och kom ut och frågade varför i hans slut ut och kut. Men då sa i försnöges i vilen litar grut. För det var all, all Barbro, jag var all väldes all. Jag var all, all Barbro och nu stup i och skål. Ja nu stup i och skål. För hästkå, du vet jag var och är all, all. Men sedan gick det bättre och bättre för vår dag. Och så i fjol om sommar så gick det riktigt bra. Vi sprant och sprant och sprant och sprant som mörs och som vi nånsin hand. Ja, vi sprant ihop på jobbet och vi sprant upp affären.
Ibland är hoppa länge och ibland hoppa tvärn. Och ibland när det fick upp med ilja då strand i Nagarvi. Stockholm Marathon, Stockholm Marathon. Nu var det Stockholm Marathon. Och gud och jag fick slit och gud och jag fick nå. Jag fick tåga ut med oss och jag var gå. Det här var med kärare än en anstinn kunna trå. Ibland så trodde jag att det skulle före oj. Ibland så tror jag rent att benen var och blå. Och ibland så tror jag ytterst att det vore spoj. För jag var all, all, Barbro. Jag var alldeles all. Jag var all, all, Barbro. Och nu stup i och skål. Ja nu stup i och skål. För hästgå, du vet jag Barbro är all, all. Och jobbet som jag hade nöget sig i slut. För annars skulle jag inte ha vårt ut och kul. Och sen har Bernie sprint i skift. Jag har varit sig inte som en gift. Men har Barbro varit som alen. För herregud i nöget sig ju trän. Men har Barbro hon varit stött. Och sen har fäck i flöt. Stockholm Marathon. Så nu sett i där i sett och knötjer klätt vid gips. Ja nu sett i där i sett vid öle och vid chips. Och jag skulle ha hängt med om i bara hatten slits. För nu är det vänter och det fejt och frisk. Det var spe och fejt och bandenisk. Och kondis gör nog bra ifall jag har en bra brödisk. Och jag är all, all, Barbro. Jag är alldeles all. Jag är all, all, Barbro. Och nu stup i och skål. Ja nu stup i och skål. För hästgå, du vet att Barbro är all, all.
God förmiddag, alla Radio Nolaskogs lyssnare. Här är Erik med veckans evenemangstips, vecka 12. Ja, nu börjar det väl kännas som det är vår. Men man kan väl ändå inte vara riktigt säker. För nätterna är väl fortfarande ganska kalla. Och egentligen är det lite tidigt. För att det kommer så här tidigt, det är ju inte bara godo. Det visar ju på att det är någonting som håller på att hända med vädret. Och den här vintern är väl inte något vidare roliga. Att det ska regna och så blir det glashalt. Och det har jag fått känna av. För ungefär en månad sedan så fick jag en ordentlig smäll. Och det kostade faktiskt 4 nätter på sjukhus. Och 5 stygn i bakhuvudet. Så, och jag är fortfarande snurrig emellanåt. Men det är bara att fortsätta och gå på och hoppas att man tränar bort det. Och nu ska vi titta här vad som händer här runt i bygden. Först så börjar jag med de saker som fortsätter sedan tidigare. Kulturskaparna fortsätter med sin utställning på Örnsköldsviks folkhögskola. Och utställningen hänger till 20 mars. Och Andrzej Poinatowski och Teresa Poinatowski, ursäkta för att jag har svårt för att uttala dem där. Deras utställning hänger kvar till 28 mars på Ödbergska gården. Fotoprojektet Där jag finns pågår på Örnsköldsviks museum och konsthall. Och den pågår till den 21 mars. Det är kulturkärnorna från förskoleklasser på Norrflärkeskolan och Sidensjöskolan som visar resultatet av fotoprojektet Där jag finns. Sexåringarna har utforskat sin omvärld och närmiljö med hjälp av kamera. Material som färg och lera har också använts. Projektledare Maria Wilke och arrangör är kulturenheten. Det är utställning på Örnsköldsviks museum och konsthall som heter Mountain Dew. Och den pågår från den 14/3 till den 18/4. Och det är 2013 års Bror Marklund-stipendiat Linda Bäckström som har gjort modeller i fogskum. Och arrangör är Örnsköldsviks museum och konsthall. På tisdag klockan 19, alltså idag, då blir det jazz på Alnö församlingsgård. Det är Isabella Lundgren och Carl Bagge Trio. Och det är klockan 19. Isabella Lundgrens Somehow Life Got in the Way var fjolårets bästa svenska jazzplatta. Nu får vi se den värmländska Anita O'Day-stipendiaten tillsammans med Carl Bagges trio med Niklas Fernqvist på bas, Daniel Fredriksson trummor och kapellmästaren vid pianot. En kväll med Isabellas unika röst och elastiska frasering i fokus. Och det är arrangör i Perdido Jazz och Blues och det arrangemanget funderar jag starkt på att deltaga i själv. På onsdag, redan klockan 9, så är det återigen ett arrangemang i Funkisveckan. Det är en föreläsning med Johan Appel, Levande kommunikation. Föreläsning med Johan Appel, Levande kommunikation. Johan Appel, filosofi magister, psykologi med inriktning mot ledarskap och medarbetarskap, och det är välfärdsförvaltningen som arrangerar detta. Och på onsdag har du två föreställningar klockan 11-12 och 12-13. Det är En svensk pärla om Siv Malmqvist i ord och ton. Skådespelerskan och sångerskan Saga Eserstam guidar oss genom Sivs enastående karriär och kombinerar det med egna reflektioner och tankar kring yrkesliv och föräldraskap. Medverkande Saga Eserstam och Mattias Kågström. Och det är Teater Västernorrland som är arrangör. Och det är förköp av biljetter på Folkan Teater. Och återigen har vi ett arrangemang under Funkisveckan. Det är en föreläsning med Jesper Odelberg. Kommunikation och bemötande. Och det här är på Pinassen, på Arken, och det är på onsdag klockan 18. Och det är välfärdsförvaltningen som arrangerar. På Gidjogården blir det bio onsdag klockan 18.30. Och det är Birdman. I den omtalande och kritikerhyllade svarta komedin Birdman, eller The Unexpected Virtue of Ignorance, ser vi Michael Keaton i huvudrollen som en skådespelare mest känd för att ha spelat den ikoniska superhjälten Birdman. Han ska nu regissera en teaterföreställning på Broadway och vi får följa honom under de hektiska dagarna innan den stora premiärkvällen. Och det är Gidjo biografförening filmkommittén som arrangerar.
Thank you.
på torsdag. Klockan 9.30 kan vi återigen se Jesper Odelberg i kommunikation och bemötande. Och på torsdag klockan 18 har vi återigen en programpunkt under Funkisveckan. Det är föreläsning med Barbro Bruse. Betydelsen av språk och kommunikation. Barbro Bruse är en legitimerad logoped med stor kunskap om barns och ungdomars språkutveckling och språkutvecklingsproblem i tal och skrift. Och det är välfärdsförvaltningen som arrangerar. Och på torsdag klockan 18 så blir det även funkisdisco på The American. Och det är funkisdisco med diskjockey och dans. Och det är välfärdsförvaltningen som arrangerar även detta. Och på Folkan teater på torsdag klockan 19 så är det filmstudion. Och de visar Turist. Turist är en svensk dramafilm från 2014 i regi av Ruben Östlund. Med Johannes Bakunke och Lisa Loven Kongsli i huvudrollerna. Och den skildrar en familj på skidsemester i Alperna under 5 dagar. Där det händer märkliga saker. Och det är Örnsköldsviks filmstudio som arrangerar detta. På fredag klockan 09.00 kan vi återigen se Barbro Bruse i fullmäktige salen. Det är förebyggande och samverkan för språk- och kommunikationsutveckling och arrangör är välfärdsförvaltningen. På Tuleteatern på fredag klockan 19.00 är det den flygande bokrullen och Mullin Mallin band. Klätsmer och balkanparty utlovas då Sveriges galnaste klätsmerband kommer på besök till Örnsköldsvik. Med sig på besöket har man Mullin Mallin band från Umeå. Och det här evenemanget funderar jag även jag på att besöka. Arrangör är Örnsköldsviks folkmusikförening och förköp kan göras på turistbyrån. Och lördag klockan 12 så händer någonting som åtminstone jag tycker ser riktigt intressant ut. Det är utställningen Rosebud Zoo, ett folk i förvandling. Det är alltså på Örnsköldsviks museum och konsthall lördag klockan 12 är invigning. En utställning med fotografier tagna mellan 1887 och 1936 på Sioux-indianernas reservat Rosebud i Sydakota av svensk-amerikanen och hallandssonen John Andersson. Hans fotografier visas tillsammans med en grupp samtida porträtt av ättlingar till några av de stammedlemmar som John Andersson fotograferade. Och utställningens producent Claes-Håkan Jakobsson håller föredrag klockan 13.00. Och utställningen pågår till den 21.3. Eller förlåt, pågår 21.3 till 19.9. Och arrangör är Örnsköldsviks museum och konsthall. På lördag klockan 11 är det öppet hus på Björna församlingshem. Och det är våfflor, lotteri, försäljning till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete och Björna ungdomskör medverkar. Och det är Svenska kyrkan som arrangör. Och sen är det aktiviteter under Funkisveckan igen. Det är aktiviteter för barn och ungdomar. Det är plats Stora torget på lördag klockan 12. Och det är olika aktiviteter för barn och ungdomar. Och det är välfärdsförvaltningen och SESAM som arrangerar detta. Och lördag klockan 12 så är det lördagstund på bryggan. Det är Lilla syster Kanin med Teatersgatan. En dockteaterföreställning baserad på Ulf Nilssons och Eva Erikssons populära bok. Och det är från 4 år. Det är Kulturenheten som arrangerar. Sen är det UKM, Ung Kultur möts. Det är klockan på lördag klockan 18.30. Det är Örnsköldsviks lokalfestival. Det är arrangörer UKM och Sliperiet. Och på Folkets hus, Gnistan, lördag klockan 19 är det Garbsyra, skynda långsamt. Och arrangör är Folkets hus Gnistan. Och så är det även öppet hus i ABFs nya lokaler. För de som inte kände till det så har ABF flyttat till Gnistan i Gullänget. Och det är på söndag klockan 11. Och det är diverse underhållning. 11.30 uppträder Mixen. Klockan 13 uppträder Anders Hägg under rubriken Elvis 80 år. Och 14.30 Andreas Nilsson sjunger och spelar Americana med mera. Och det är ABF som arrangerar detta. Och på söndag klockan 16 så är det, så händer det saker på Valhalla i Drömme. Det är barnteater, Buffa hjälper till. Hunden Buffa känner många igen från bilderböckerna om Mulle Meck. Nu har den hjälpsamma och snälla hunden återigen huvudrollen på scenen i en musikteater för de mindre barnen. Och arrangör är IOGT-NTO, Teater Västernorrland. Lördag klockan 09.00 så är det tjejfrukost. Det är en härlig frukostbuffé och aktuella ämnen. Och det är i Pingstkyrkan in i stan här i Örnsköldsvik. Tema. Vad är det som händer? Gäst Carina Bergner, Himlagård i Bjästa, delar med sig av sin livsberättelse när barnet hon väntade kom mycket för tidigt. Och det är Pingstkyrkan som arrangerar detta. Ja, det var allt för den här veckan. Och nu så får vi väl hoppas att ni har det så bra tills vi kanske hörs igen nästa vecka. Tack och hej då för mig.
Jag ska idag läsa en novell av Benjamin Jakobsen som heter Mordet på änkepristinnan med flera glada minnen från en händelserik barndom. Novellen är hämtad ur den samlingen och jag som läser heter Görel Brattström. Novellen heter Till sjöss. Sedan far hade opererats för gallsten tyckte professor Block det var bäst att han genomgick en brunnskur. Far ville ursprungligen helst till Karlsbad men ändrade mening efter att ha läst att källvattnet i Schönheitsbrunnen i Bad Salzgitter innehöll över 20 värdefulla mineraler och salter. Block var inte mycket för tanken att sända far till Salzgitter där kuranstalten förestods av den berömde professor Lebekyn, en invandrad bulgar. Jag tror att Block ansåg att Lebekyn var något av en charlatan, men far fick naturligtvis sin vilja igenom. Och då jag sedan ett år tillbaka led av blodbrist blev jag utsedd att göra honom sällskap, utan att jag dock skulle betraktas som patient på kurorten. Följaktligen gav vi oss en blåsig sommarmorgon iväg från Köpenhamn, följda till tåget av mor och Marie. Far hade köpt biljetter till första klass då han nu var konvalescent. Jag har kommit till den ålder då jag begär en viss komfort, sa han, och dessutom har jag ju nyligen genomgått en allvarlig operation. Egentligen skulle du resa andra klass, men då fick vi ju inte sällskap, tillade han. Låt nu inte detta göra dig förvekligad. Jag lovade att jag skulle stå emot frestelsen, men fann också anledning att påminna far om min blodbrist. Invagga dig nu inte i den föreställningen att din hemoglobinprocent är så låg att den i och för sig berättigar dig att åka första klass, sa far. Jag hoppas verkligen att du inte förfaller till självömkan. Gör dig stark. Och far rätade på ryggen och sköt fram bröstet så våldsamt att han spillde cigarraska på det. Denna lilla ordväxling gav mig den första sugningen i mellangärdet av hemlängtan. Far och jag talade knappast med varann förrän vi gick ombord på färjan i Gedser. Då det vid tidigare sjöresor till farbror Nils i Kolding hade visat sig att jag mycket lätt blev sjösjuk, gladde jag mig inte åt överresan i den tilltagande blåsten. Jag anförtrodde far mina bekymmer. Jag har redan tänkt på det, sa far. Hjälp mig bara att finna en kraftig krok i något tak. En kraftig krok i taket? Ja, jag har konstruerat en sorts bärsele åt dig. Vi måste bara hitta en plats där du kan hänga. och far störtade iväg med mig hack i häl. Vi fann kroken i en salong avsedd endast för damer. Där satt också tre äldre damer och stirrade ogillande på oss när vi trädde in. Far lät sig dock inte genera. Här har vi precis den krok vi söker, sa han. Jag tror att jag hänger dig här. Och far öppnade sin lilla väska och tog fram en del tågvirke. Om jag lyfter upp dig så kan du få repet om kroken. Abraham och Isak går igen, sa en av de gamla damerna och skakade på huvudet. Han vill mörda sin oskyldige son. Far släppte sitt tag om mig och betraktade förvånat kvinnan. Ja, stirrar ni bara ni Abraham där, sa hon och såg far djärvt i ögonen. Han är nog en sån där mahomedan. De har ju så underliga idéer, sa en annan av damerna. Den tredje la patiens och såg inte upp. Jag tror hon var döv. Eller också intresserade hon sig inte för barnamord. Det dröjde förvånansvärt länge innan far återfick målföret och han rev sig åtskilliga gånger i skägget innan han började förklara sakernas rätta sammanhang för damerna. Det skedde genom att han demonstrerade en bärsel av segelduk som så vitt jag minns såg ut som ett par stora byxor. När jag såg denna anordning kände jag åter hemlängtan och denna i förening med min förlägenhet. Jag skämdes över att jag under hela resan antagligen skulle komma att betraktas av dessa främmande damer. Gav mig det erforderliga modet att göra uppror. Jag vill inte sitta i den där, far. Far, som med hjälp av en fällstol hade fått repet på plats och selen anbringad, betraktade mig frågande. Du vill inte sitta i min bärsele som är speciellt konstruerad åt dig? Nej. Tårarna rann ner för kinderna på mig. Och det är ditt sista ord? Ja. Ja, jag borde ha tänkt på att du är lite konstig. Far föll i tankar och det var alldeles tyst i salongen. Man hörde bara dunket från maskin och damernas viskningar i bakgrunden. De diskuterade mohammedanismen. Du kommer att ångra dig när vi kommer ut på öppet vatten, berömmade far. Du tål sjön lika dåligt som jag. Ja, men far, då kan du väl själv använda den? Far funderade och jag väntade med spänning på resultatet av hans intensiva tankeverksamhet. Materialet är ju starkt nog, sa han. Ska han hänga sig själv nu? Sa den första damen och såg ogillande på oss. Det här är en damsalong. Jag vet att det är ett brott mot reglementet, sa far. Men jag ber enträget om damernas tillstånd. Därför att det här är det enda stället på båten där det finns en lämplig krok. Ska vi låta honom göra det? Den första damen såg frågande på nummer två. Jag är inte så förtjust i det. Han ser rå och grym ut. Här låg far tillgjort. Men bara han låter bli att störa Olga, så. Olga måste vara den tredje damen, hon som satt och la patiens. Ja, vi kan väl låtsas som om vi inte ser honom. Och vänd till far, sa hon. Ja, ni får väl göra det då om ni bara låter bli att störa oss. Och så får ni inte röka. Far tackade hjärtligt och lyckades efter en del svårigheter komma i selen. Vi hade nog redan kommit en bit från land till båten rullade ganska kraftigt. Jag hade väntat mig att far skulle hänga alldeles stilla oavsett båtens rörelser och jag blev därför ganska förvånad då apparaten började svänga fram och tillbaka. Ja, men far, du hänger ju inte stilla, sa jag. Nej, naturligtvis inte. Det är ju ingen kardansk upphängning. Men de mjuka regelbundna rörelserna har samma effekt som om jag satt i en gungstol. Man blir inte sjösjuk av att sitta i en gungstol, eller hur? Detta kunde jag klart förstå, men även om jag nu började känna ett lätt illamående skulle jag inte ha velat byta med far. Gå upp på däck så du får lite frisk luft, min gosse. Du är ju alldeles grön i ansiktet. Jag reste mig försiktigt och med fingrarna inborrade i mellangärdet raglade jag ut från den kvalmiga salongen. Benjamin, Benjamin, ropade far av sina lungors fulla kraft. Han gjorde det utan att tänka på Olga som fordrade absolut tystnad. Jag raglade tillbaka. Kom ihåg att kasta upp i lä, sa far. Han gjorde ett irriterande friskt intryck. Jag störtade ut igen. Fartyget krängde nu så våldsamt att propellen vartannat ögonblick var över vattnet. Jag hörde sjöarna spola in över däcket i lovart och jämrande. medpassagerare åkallar Gud, djävulen, döden och kaptenen i en enda förvirring och avbruten av häftiga uppkastningar. En akterstäderska hjälpte mig upp på däck och hittade en plats åt mig vid relingen. Där hängde jag de närmaste timmarna, övergiven av Gud och människor. I början grät jag, sedan blev jag apatisk. Tidigare då jag hade varit sjösjuk, när vi seglade över för att besöka farbror Nils i Kolding, hade mor varit hos mig. Hon hade hållit mig för pannan när jag kastade upp och baddat mitt ansikte med kallt vatten. Och så länge jag var sjösjuk vek hon inte från min sida. Nu hade jag till vänster om mig en ung dam som stönande räknade upp åtskilliga syndfulla tilldragelser ur sitt liv, och varje gång hon hade kastat upp förklarade hon gråtande för mig att hon nu fick vad hon förtjänade. Till höger om mig hade jag en tjock herre som lyckligtvis höll sig tyst. Lite då vände han sig emot mig och såg bedrövat på mig med stora blodsprängda ögon. Båten gick inte under som jag hade hoppats. Den kom i närheten av den tyska kusten in på lugnare vatten. Står du här ännu, pojke? Det var akterstäderskan som hade hjälpt mig upp för trappan. Var är dina föräldrar? Mor är hemma och far hänger nere i damsalongen. Hänger han nere i damsalongen? Det får han då rakt inte göra. Vad är det nu för påhitt? Kom nu med mig så går vi ner till din far. Den modliga kvinnan tog mig i handen och tillsammans begav vi oss ner till damsalongen. Jag återfick mitt fulla intresse för tillvaron då vi trädde in där. Som en jättependel svängde far från den ena sidan av salongen till den andra i stora mjuka rörelser. Himmelen var det lovad, sa far då han fick se mig. Var har du varit, Benjamin? Jag har alldeles tappat herraväldet över mina rörelser. Båda mina ben sover och jag har fått kramp i nacken. Damerna här vägrar att hjälpa mig därför att de tror att jag är en hedning. Stanna mig och hjälp mig ner. Med förenade ansträngningar fick vi ner far på golvet. De tre damerna satt med ryggen åt oss. Så vitt jag kunde förstå av deras samtal letade de efter en klöverkung till hjärteresset. 20 minuter senare vacklade vi i land i Warnemünde. Mm.